varsågod och sitt. Tack ska ni ha, lovsångare. Som vi hörde redan här så har tidningen Vision kommit ut. Och vi är så glada att för första gången tror jag Visions historia har en sida på engelska. För er som talar bättre engelska än svenska så har vi faktiskt presentationerna av våra konferenstalare från Filippinerna har vi på engelska. Om det då var för att vi inte hann översätta det eller för att vi vill ha en sida på engelska, det ska vi lämna osagt i det här sammanhanget. Men det har vi i alla fall, och så har vi också ett fint reportage av våra finska vänner Tuulia och Matti Antonen har vi om deras arbete. Så det är mycket läsvärt. Det här är inte på finska däremot, men det är på svenska. Men det är mycket läsvärt, så ta ditt exemplar där ute. Det är en utmaning med alla språken. Vi skulle gärna ha både Vision på finska, svenska och engelska. Så att om det finns någon här som känner sig kallad att översätta, så finns det utrymme för det. Jag ska tala till dig idag om någonting som jag vill kalla substans. Den ser lite dyster ut, den där bakgrunden, men du kommer att få lite förklaring på det senare. Att arbeta med innehållet i en värld som är så mycket plast och så mycket förpackningar och så mycket det ena och det andra, så ska vi tala om det som jag tror att är kristendomens verkliga uppgift, att tala om innehållet i det vi tror på. Paulus talade om grunden för våran tro, om innehållet i våran tro. Om du har din bibel med dig, så slå upp Apostlagärningarna, det tredje kapitlet. Om du inte har din bibel med dig så får du se också på skärmen. Jag har det mesta där också uppe. Det är ett känt kapitel, eller ett känt ställe från Apostlagärningarna 3 och 1. Så står det om Petrus och Johannes. Var på väg upp till templet. Vid en tid för bönen man ber vid nionde timmen. Då bar man dit en man som hade varit lam från födseln. Varje dag satte man honom vid den tempelport som kallas Sköna porten, för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. De fäste blicken på honom och Petrus sa: se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få någonting. Men Petrus sa: silver och guld, det har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå. Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i sina fötter och vrister. Och han hoppade upp och stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet. Och han gick och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och de kände igen honom. Och de såg att det var mannen som brukade sitta och tigga vid Sköna porten. Och det fylldes av förskräckelse och förundran över det som hade hänt med honom. Ni såg att i texten hade sträckat det. För det första vill jag säga att det är mina understräckningar. Det är inte understräckningar från Bibeln. Så jag tar mig frihet att sträcka under. Det har du säkert också gjort i din egen Bibel. Men jag sträcker under två saker i den här bibeltexten. Det första var: se på oss. Där tänkte man att vilken självgodhet, tror han att han är någonting, skulle vi ha sagt i Österbotten om någon ska ha sagt sådär. Han sa: se på oss. Och då såg den här mannen då på de här två bröderna och tänkte: nu ska jag få någonting bra, så att jag kan visa då att det är de här som har gett mig det. Men då säger han de här berömda orden: silver och guld, det har vi inte, men det vi har, det ger vi dig. Och efteråt, som vi läste, så sker det här miraklet, så sker det här undret, och mannen kommer hoppande in i templet. Han som har varit lam har nu styrka i sina ben. Så med andra ord, Petrus och Johannes, de hade någonting. De hade någonting som de inte bara höll för sig själv, utan som de kunde förmedla till någon annan. De sa att de var inte rika, de hade inte silver och guld, de var inte egentligen så högt ansedda heller, därför att de var förföljda, åtminstone av fariserna tyckte inte alls om dem överhuvudtaget, utan de hade kämpat på alla sätt, men det vi har, det ger vi dig. Och det här tror jag är ordet för varenda en av oss som troende. Ni vet, vårat ordspråk låter ibland, nej, inte har jag naja. Va? Då någon frågar om du ska vittna, nej, jag har inte något till sig. Har du känt det någon gång? Att du känner att du inte har någonting till sig. Men de här bröderna trodde faktiskt tydligen att de hade någonting. Ni vet, jag har ju tidigare citerat Thomas Aquinas när han citerade det här på 1200-talet när hans lärjunge, och han går i Rom och säger då de här orden att, eller hans lärjunge säger så här att, nu behöver inte kyrkan längre säga silver och guld, det har vi inte. Därför att man såg på alla stora kyrkor man hade byggt redan på 1200-talet i Rom. Och Thomas är då tyst en stund och sen utbrister han de här orden. Nej, det kan vi, nej, det behöver vi inte. Eller nej, det är sant. Men vi kan inte heller säga till den lame, stig upp och gå. Och då får man ju fundera lite grann, att vad är det vi vill ha? Vill vi ha silver och guld? Eller vill vi ha Guds kraft till att resa de lame upp? Nu tror jag inte att det här är motsatsförhållandet på något sätt med varandra. Men på något sätt så hade kyrkan tydligen tappat det den hade. Kyrkan hade kanske blivit etablerad. Ni som känner er kyrkohistoria känner till om de stora kyrkomötena, och från att ha varit den mest förföljda, så att säga, sekten i Romarriket, där man brände de kristna på bål och så vidare, så blev det på en väldigt kort tid, man kan nästan säga över en natt, så blev det statsreligion. Och från att ingen fick tillhöra kyrkan med risk för att bli dödad, så måste alla tillhöra kyrkan. Annars blev man dödad. Kanske inte riktigt dödad, men annars blev man i alla fall förföljd. Så att kyrkan hade etablerat sig, kyrkan hade blivit accepterad och fanns i samhället. Men samtidigt hade någonting hänt som gjort att kyrkan hade tappat sin kraft. Och på något sätt hade det där fått förfölja kyrkan. Och de flesta tider i kyrkohistorien så har man på något sätt längtat tillbaka till den första tiden. Till den första apostlatiden där undrarna och tecknena avlöste varandra och så vidare. Jag vet inte om det är det man längtar tillbaka till eller om det är förföljelse man längtar tillbaka till. Men jag tror kanske det är mera undrarna och tecknena man nog ändå längtar tillbaka till. Så någonting hade hänt, man hade tappat någonting. Så frågan till dig här idag, jag har en enkel fråga. Jag brukar tycka om att predika enkelt, så förstår till och med jag. Frågan är, vad är det du har? Vad har du? Jag tycker att du ska ställa dig den här frågan. Och ge inte ett sådant snabbt svar, men jag har ingenting. För den duger inte den här gången. Jag ställer mig frågan så här själv. Vad är det som skiljer en troende människa då från en icke-troende? Eller är det någon skillnad? Det är en intressant diskussion på ledarskolan här idag. Om då vi talar om öppenhet och transparens. Och det var någon som täckte säga det, att det var lättare att säga en hemlighet till en icke-troende än till en troende. Ja, det får du själv avgöra om så är fallet. I så fall så är de troende verkligen i behov av ett stort renoveringspaket. Men i alla fall, vad är det som skiljer en troende från en icke-troende? Är det intelligens? Är det pengar? Är det makt? Eller vad är det för någonting? Ja. Gnugga dina geniknölar en stund här nu. Du är inte, du vet, fast ändå är pingstvän, så får du använda hjärnan. Det är sant. Det är riktigt säkert. Du får göra det. Vad är det du har? Och vad är det som skiljer dig från en icke-troende? Fråga intelligens, pengar eller makt, är det det? Nej, det står i Apostlagärningarna 4:13 står det att de blev förvånade över lärjungan därför att de var olärda män ur folket. Eller hur? Har du läst det stället? De var förvånade över dem, att de var olärda män ur folket. Men jag tror ju ändå inte det är så att för att du var frälst så måste du vara olärd. Eller hur? Men det betyder inte i alla fall att du är annorlunda därför att du har en annan status på något sätt och därför att du har på det sättet något som ingen har. Men nu måste det väl vara någon skillnad. Nu måste det väl vara någon skillnad. Va? Fred? Ja. Har ni träffat någon troende som inte har fred då? Ja. Ja. Det här är roligt. Det är trevligt. Jag tror så här skriver. Men det troende har någonting som inte en otroende har. Och det någonting är en gåva som har blivit honom given. Vi ska läsa tillsammans i Efeserbrevet, det 3 kapitlet och 14 till 21 versen. Paulus ber och säger så här: därför böjer jag mina knän för fadern, han från vilket allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn. Och jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa. Där kommer friden som vi hörde här. Genom sin ande, och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan, och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden, längden, höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Det här någonting som den troende har, det är egentligen väldigt enkelt. Den troende har valt att acceptera frälsningens gåva från Gud. Den som han köpt åt oss genom Kristus Jesus, genom hans död. Alltså, med andra ord, så skillnaden är att du och jag kan bli uppfyllda av Guds fullhet. Fullheten var alltså Guds, eller hur? Eller hur? Fullheten var Guds, den kommer från Gud, det är hans, den kommer oss till del genom Jesus Kristus. Och vi får ta emot den genom att vi låter oss uppfyllas av Guds fullhet. Så du är vare sig bättre eller sämre, eller rikare eller fattigare, eller blondare eller mörkhårigare eller någonting annat. Det ligger överhuvudtaget inte på det ytliga planet. Men i dig har, vad ska jag säga, låset till dörren där Gud bor har öppnats i ditt liv. Dörren till Gud har öppnats och hans fullhet strömmar in i dig. Det står att vi har fått ta i del av Guds fullhet. Så det goda som en kristen människa har, det kommer från Gud. Okej? Och utmaningen för dig och mig som troende, det är att låta sig bli fylld av den här fullheten. Det jag har är alltså inte någonting som jag har producerat själv, utan någonting som har blivit mig givet. Okej? För att om det är någonting som du har producerat själv, så kommer det att bero på din förmåga att producera. Eller hur? Om det handlar om någonting som du ska åstadkomma i dig själv, då beror det lite på, då är det lite skillnad mellan personerna här. Vissa av er är högkapacitetsmänniskor, andra kanske har lite lägre kapacitet och så vidare. Vi är olika som människor på olika områden. Men skulle det bero på att vi ska producera det här gudslivet i egen kraft, då är det olika. Men nu är det en gåva från Gud, det är någonting som har blivit mig givet. Med andra ord, källan finns inte i mig. Eller jag är inte källan. Ni vet, man diskuterar för att solen snurrar runt jorden. Man tyckte att man var som universums mittpunkt och allting var som runt omkring där. Men det var nu inte så. Om du har tittat på de andra planeterna så är vi en liten plutt någonstans på de här större planeternas yta. Och tittar du på solen så är det en ännu mindre plutt på solens yta. Jag är inte centrum. Källan. Jag är inte källan för livet som finns i mig. Jag är en kanal för det liv som finns i mig och som kommer från Gud genom den helige ande. Varför bryr vi oss om att ge tid åt det här? Jo, men det här är superviktigt. Du vet, är du källan, då ska du upp till bevis. Då ska du producera, då ska du visa att du har nu varit frälst så här länge, så nu ska du nog kunna läsa Bibeln ordentligt och så vidare och så vidare. Men är du kanal, då handlar det mera om att vara tillgänglig. Eller hur? Då handlar det mer om att finnas till hands. Jag menar, en kanal som ska, vad ska vi ta nu för exempel? Nu tar ett rör, här är mera rör nu för tiden än kanaler, sådana akvadukter. Jag menar, ska röret föra vattnet till din tvättlavar eller var som helst? Det enda den behöver göra är att vara på plats. Eller hur? Den behöver finnas där. Fastskruvad av Paul Johansson. eller någon annan. Ja. Den behöver finnas på plats där. Och så kommer Vasavatten, så jag har varit trofast hittills i alla fall, och levererar vatten. De är källan, de pumpar ur källan. Eller hur? Så det är viktigt att förstå att du inte är källan, utan att du är kanalen. Det är oerhört viktigt. Därför kan vi också läsa det som Paulus skriver i Romarbrevet. Ja, vi hörde den till där, men vi glömmer den. Skriver om vi hörde en bok om Israel och Israel och hedningar här, eller om Israel som det stod. Här skriver Paulus också om Israel och hedningarna. Han skriver så här, vi kommer mitt in i ett sammanhang, så vi behöver inte på det sättet försöka reda ut den här intron här. Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Om roten är helig, så är grenarna heliga. Här talar han om grenarna som hedningarna och judarna. Men om nu någon av grenarna har brutits bort och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, står saftiga för dem, står det feta här, då ska du inte förheva dig över grenarna. Vi vet alla att roten här är Kristus, eller hur? Roten är Kristus, och grenarna, de äkta grenarna, så hänför Paulus till judarna, och det här vilda olivträdet, det är du. Man kan se på dig själv som ett vilt olivträd. Jag vet inte om du har tänkt på dig själv i de termerna någon gång tidigare, men det är du i alla fall. Så att eftersom det inte kommer från mig, okej? Okay? Eftersom det inte kommer från mig, då kan jag inte förhäva mig heller. Eller hur? Ni vet, om man tycker om ishockey, så då Finland har vunnit över Sverige, så då blir man ju stolt. Men om sanningen ska fram, så inte är det nu så mycket jag som har spelat. Ja. Eller hur? Men man känner sig oerhört delaktig. Man tänker, wow, vad vi är bra. Så här. Men jag menar, jag har egentligen ingen orsak att förhäva mig. För jag har inte tagit en ishockeyklubb annan än mina söners på säkert många år. 15 år kanske. Som inte jag tagit en ishockeyklubb. Så lägger man mig på isen, så skulle Finland garanterat ha förlorat. Eller hur? Men jag tycker att det var bra att vi vann. Vi vann. Så här. Men i alla fall. Men eftersom det är, han säger på ett annat ställe där, eftersom det är roten som bär trädet, eller som bär grenarna, så kan inte grenarna förhäva sig. Eller tycka att se vad vi är bra. Utan de får bara leva i tacksamhet och få känna hur det här, den här feta roten ger näring och ger liv åt dem. Okej? Okay? Vi ska inte förhäva oss. Vi ska veta vad vi har. Men vi ska också veta varför vi har det vi har. Hänger ni med? Vi har det vi har därför att vi fått allting som en dyrbar gåva av Gud genom Jesus Kristus. Allt det du har fått är uteslutande på grund av nåd. Amen. Är det så? Hos dig? Har du fått det av nåd? Ja, jag har fått det av nåd. Alltihopa. Och därför får vi bara vara tacksamma. Jag sa i början av predikan att den här världen talar väldigt mycket om image. Alltså om yta. Man talar mycket om det. Finns till och med en sån här slagord att image is everything. Alltså, vad tycker ni vi ska översätta image med, ni som är språkgenier? Om jag säger ordet image, förstår ni vad jag menar då? Image, alltså det man har en viss image, man har en viss framtoning, skulle man kanske kunna säga. Och ett slagord i världen är att image is everything, alltså att min framtoning det är allt. Alltså den här utanpådräkten, det här skalet, det är det som betyder någonting. Du ska vara ung, du ska vara framgångsrik och du ska vara vacker. Då har du som den här imagen som på något sätt är tilltalande och den som verkligen är den rätta. Men i Guds rike så är det inte imagen som räknas. Kommer ni ihåg när när David skulle smörjas till kung. Kommer ni ihåg det stället? När profeten kommer dit, han ser de här ståtliga sönerna, han ser de här sönerna som är resliga och vad ska vi kan säga så här, kungamaterial. Va? Riktigt kungamaterial, tänker, det här måste du vara. Så säger Gud, nej. Människan ser till det yttre, men Gud, han ser till hjärtat. Så kommer den lite så här lurvig pojke då från fårfållan någonstans ut på hedmarken. Lukta får och liten och späd. Så säger Gud, han är det. Och genom hela historien så har Gud gjort i skam de som tror att de är någonting. Och lyfta fram de som ingen, i den här världens ögon ingenting var. Därför att han är källan och vi är kanalen. Det betyder att image is everything är egentligen den största lögnen som finns. Image är inte överhuvudtaget allting. Men i den här världen så är det jätteviktigt. När man talar om brands, alltså olika märken. Och nu då vi talar om världen och sen så tänker vi, ja det där känner vi inte till. Du känner till väldigt mycket. Jag ska ställa dig några frågor. Om jag lägger fram de här så ska du säga det här märket, vad det heter. Exakt. Nike. Vem sa att det där var Nike? Ja, många här. Ja, till och med äldre. Ja, bra. Ska vi ta en annan? Apple Macintosh. De datorerna som inte är bra. Okej. Okay. En till. Mercedes. De som inte predikanter får köra. Okej. Okay. Jag har ytterligare en till. Ferrari, exakt. Och ingenstans på de här bilderna har jag skrivit någonting vad de heter. Eller hur? Och ändå kände över hälften av mötespubliken direkt igen de här. Därför att de har en image. De har ett brand, de har ett märke som folk känner till. Och man tror så här att därför att de har det här märket så är de bra. Det finns ju en orsak, en bakgrund varför de har fått det här ryktet att de är bra. Delvis för att de är bra. Men för några år sedan jag talade med en besiktningsman då jag var och besiktade min bil. Så berättade han om Mercedes. Mercedes-modellerna från 2005 så hade de fått återkalla 2005-2006, jag vet inte vilken av det var. Så hade de fått återkalla därför att mitt i allt, då de var ett år gamla så började de rosta mitt på taket. Jag menar, inte en Skoda Octavia rostar väl mitt på tak, om man säger så. Va? Men de har rostat därför, det kom fram då, att de hade försökt pressa kostnaderna och köpt något billigt stål någonstans från Ryssland. Det var någonting i alla fall som hade fallerat i kvalitetskontrollen. Så att i sig, för att man lägger den där kärnan eller den där hästen på bilen, betyder ju inte att det är bra grejer. Men vi utgår från att det är bra grejer eftersom de har den imagen. Okej? Okay? Och när du för över det här på den kristna arenan, då kommer du i stora problem. Ett annat område som kanske har retat många, det är förpackningsindustrin. Jag talar om förpackningar här. Ni män vet inte vad jag talar om nu, men i alla fall kvinnorna vet. Om ni har köpt någon kosmetika eller makeup, så har du en sån här ett otroligt emballage. Det är tofsar och det är grejer och det är glitter och det är såna här saker som hänger och dinglar där. Och så när du har öppnat och tagit bort emballaget så är det en sån liten ögonskugga eller någonting sånt här mitt på. Har ni varit med om det? Ja. Det är ju rena lögnen och bedrägeriet om man tänker efter. Men det är ett stort fint paket. Vad vi tycker om det står, skulle det vara en liten sån här ögonskugga där? Tycker man det ska vara så häftigt? Nu får ni män komma tillbaka då. Så ska vi fortsätta den här predikan. En annan sak som många av er har varit med. Har ni sett någon gång? Det är en skräphög som kommer när era barn har ätit en lauantai-pussy. Ni som inte har barn som är länge sedan ni har haft barn. Det här lauantai-pussy, det har mina barn ätit ofta som lördagsgodis. Och jag måste en gång faktiskt göra en utredning på den lauantai-pussy. För den är billig och den fungerar bra. Men först har den en påse runt sig. Och runt varenda liten stackars karamell så finns det ett papper till. Först har du ett paket med såna små pastiller och sen har du slickstickor och grejer. Det blir en enorm hög av det här. För, och skulle du samla in allting, du skulle nästan få in i den lilla pastillasken som finns där. Men man lägger ju inte en liten sån här vit påse med alla de här lauantai godisgrejerna i och lägger den i butikshyllan. Utan man lägger någonting sånt här. Därför att image är viktigt. Man har insett att man säljer. Jag menar, de är ju inte dumma. Det kostar, emballageindustrin omsätter enorma summor. Men de har insett att när vi gör så här så säljer vi mera. Därför att vi tilltalas som människor av det vi ser. Okej? Men det är ju ett bedrägligt tilltal. Eller hur? Det blir ju inte godare godis. Nu ska man inte göra reklam för godis. Vi har för många barn i publiken. Men det blir ju inte godare godis. Därför att emballaget är snyggt. Det blir inte heller bättre ögonskugga. Därför att emballaget är snyggt. Eller hur? Men vi tilltalas av det här. Nu ska vi försöka komma tillbaka till den här predikan. Jesus, han gav en skarp dom över de som bara arbetar på fasaden. Vet du det? Han gav en ytterst skarp dom. Vi har det här i Matteus 23 och 27. Ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser de vackra ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och all slags orenheter. Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska. En kristendom som är bara fasad och yta är avskyvärd för Herren. Det är sant. En kristendom som polerar ytan och som har det rätta språket, de rätta gesterna och så vidare är avskyvärd för Herren om det inte finns någonting annat än ytan och fasaden. Det här tror jag Gud vill sätta oss fri från. Han sätter det på ett annat ställe också. En lika hård dom. Säger så här. Sedan sa Jesus till folket och till sina lärjungar. På Moses stol sitter de skriftlärda och fariseerna. Allt vad de lär er ska ni därför göra och hålla. Men efter deras gärningar ska ni inte handla. Ty de talar, men det handlar inte. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människors axlar. Men själva vill de inte ens med sitt finger flytta på dem. Och alla sina gärningar gör de för att människor ska se dem. Det här får den absolut starkaste domen av Jesus. Det finns ingenstans eller ingen folkgrupp eller ett typ av människor som får en sån här stark dom som fariseerna. Varför? Jo, därför att de var hycklare. De la på stränga föreskrifter. Det var inte bara Mose lag, det var de äldsta i stadgården. Det var massor med sådana här, vad du ska göra, vad du ska hålla. Tunga bördor som de inte ens själv lever upp till. Då är man skrymtare. Jag brukar säga det ibland. Att ibland är det bättre att ha en lite lägre bekännelse. Som man lever upp till. Än en väldigt hög bekännelse. Som egentligen är bara ord. Håller du med om det? Det är bättre att ibland inte proklamera allt för starkt för att sen inte kunna leva upp till det än att ta lite vakt på orden man säger och hålla dem istället. Jesus hade inga problem med svaghet. Men enorma problem med hyckleri. Tänk på de här orden. Jesus hade inga som helst problem med svaghet. Med misslyckanden, med människor som inte kanske levde upp till måttstocken. Men med hycklarna klarar han inte alls av. För honom är innehållet viktigt. Inte fasaden. Hör du det? För honom är det inte viktigt att du lär dig ett mönster. Eller anpassa dig till en yttre modell. För honom är det viktigt vad som finns på insidan. Vad som finns i ditt hjärta. För honom är dina intentioner viktigare än hur du lyckas. Det där måste jag ta om. För honom är dina intentioner, alltså varför du gör någonting, viktigare än om du alltid lyckas genomföra dessa intentioner. För han söker efter ett villigt hjärta. Okej? Han söker efter ett hjärta som längtar, inte en fullkomlig människa, men ett hjärta som längtar efter att göra det som är rätt. Ett hjärta som längtar efter mera av honom. Därför gick han ofta förbi de förnäma fariseerna för att sitta till bords med syndarna och publikanerna. Det här gjorde Jesus. Eller hur? Han gick förbi fariseerna och satt sig ner hos publikanerna och syndarna. Till förtret naturligtvis för just den här tidigare gruppen. Därför att innehållet är viktigast. Det som finns innan för skalet. Samma sak gäller också för församlingen. Som ju är de heligas gemenskap. Eller hur? Samma sak, vi har varit på Huvudstadsbladet nu och så vidare och framstår som någon sorts exempel i svensk Finland. Det är starkt och bra. Och vi har blivit citerade rätt och korrekt att det finns inga sakfel. Men är det någon här som inte är beroende av Guds nåd? Ja. Är det någon som skulle vilja tillskriva sig äran för det här som har skett? Har vi någon frivillig här? Nej. Det är samma sak med församlingen och dess liv. Det är inte Sion-församlingens image, alltså de här sakerna som vi talar om här. Det är inte det som är det viktigaste. Det jag skriver ner här. Nej, det är om folk, det är folk som kommer hit, alltså kommer hit till brödhuset. Om de kommer hit så ska det finnas bröd i hyllorna som mättar hungern. Det är viktigt. Inte att de ska finna en församling där allting fungerar och vi har hittat både ultimata systemet. Det är av sekundär betydelse. Kan vi hjälpa någon så gör vi det gärna. Inte frågan om det. Men det som är viktigt är, finns det bröd i brödhuset som mättar hungriga magar? Det är det som är viktigt. Det finns många som är hungriga. Och många som har gått på nitlotter när man har kommit både till andra ställen men också till församlingar. Man har kommit till församlingar men man har inte hittat något bröd på hyllorna. Utan man har hittat andra saker. Då får Gud verkligen hjälpa oss. Det finns bara en som kan ge innehållet. Det finns bara en som kan ge bröd på hyllorna. Nu vet du är en kyrka så du är svaret alltid Jesus. Så därför jag inte fråga dig. Men det är faktiskt sant. Det är bara Jesus. Vi talar ju om det själv, eller jag talar om det själv just här, att vi är inte källan, utan vi är kanalen. Jag läste i Efeserbrevet här. I Efeserbrevet finns det, om man går bakvägen i Efeserbrevet, finns det en väldigt, väldigt underbar ordning på både om anden, om Jesus och om Gud. Kom med här. Fylld av anden i Efeserbrevet 5:18. Berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Låt er istället uppfyllas. Alltså det här är en vädjan. Det är inte någonting som du ska nå upp till. Utan det är någonting som du ska låta hända i ditt liv. Eller hur? Låt er uppfyllas av anden. Fylld av Jesus, Efeserbrevet 4:13. Tills vi alla når fram till enheten i tron, till kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt, vad sa ni? Uppfyllda av Kristus. Uppfyllda av, det är samma med Jesus. Han är ingen prestationsmedalj heller, utan han vill att vi ska låta oss uppfyllas av honom. Och det sista, Efeserbrevet 3:18. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden, längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda. Helt uppfyllda av all Guds fullhet. Låter inte bra det där? Är det någon som behöver påfyllning? Några förskräckta händer kommer upp. Jag kan lägga upp båda. Ja. Jag behöver uppfyllning varje dag. För det är ju som en kanal. Det är som är rörarna hemma i ditt system. Skruvar du av vattnet så försvinner det. Eller hur? Det enda gången röret är fullt. Ja, nu ska jag inte tänka på värmesystemet. Men alltså om vi tänker om vi kan leka ut, vilket det kan göra för oss. Vi kan leka ut. Det enda gången det finns i röret, det är när det flödar i röret. Det är så för mig, för dig och mig också. Den enda gången vi är uppfyllda, det är när Gud fyller oss. Eller hur? Bli inte druckna av vin, står det, utan låt er uppfyllas, står det. Det är pågående form, alltså dag efter dag efter dag, bli uppfyllda av det som finns hos Gud. Sammanfattas det här sen i första Peter brev. Kom till honom. Jag ska se att nu har jag bort ett bibelställe här. Det står i Kolosserbrevet 2 och 18. Så står det så här. Se till att ingen rövar bort er med sina tomma och bedrägliga filosofi byggd på människors traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom, alltså i Kristus, bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom är ni nu uppfyllda. Han som är huvudet över alla makter och väldigheter. Nå, då kommer ju frågan då. Vad är du fylld av idag? Va? Vad är du fylld av? Jag känner ju inte, ingen av er här kommer att bikta sig till mig här nu innan möten. Men jag skulle säga att det är en liten mix. Det är kanske lite oro och lite omständigheter och kanske lite funderingar om framtiden. Och så är det nog Herren, och visst? Jo, nu är det han också. Va? Men jag tror att vi varenda en av oss skulle tjäna på att i vardagen mer och mer uppfyllas av det som har med Gud att göra. Eller hur? Det står på ett ställe då det räknar upp alla de här goda sakerna. Tänk på allt sånt. Står det. Vi tänker nog på väldigt mycket saker, eller hur? Väldigt mycket olika saker. Och det är klart, det vi tänker på, det är det som formar oss, det som pågår innanför pannbenet här, det är det som formar vårat sätt att agera och våran tro på oss själva, våran tro på framtiden och så vidare. Det är det vi funderar, det vi tänker på. Så därför behöver varenda en av oss mer och mer uppfyllas av den helige ande. Mer och mer uppfyllas av Kristi fullhet. Mer och mer uppfyllas av all Guds fullhet. Det är våran utmaning. Vi ska sluta nu. Tycker jag. Vi ska sluta med att läsa ett bibelord. Som kom fram där lite. Lite innan. Om jag ska få be dig om en sak. Den kommer nog där på skärmen också. Men jag tycker det här är så bra. Jag hittade i första Petribrev, det andra kapitlet. Så om du vill så, om du vågar, får du sluta dina ögon. Vågar du göra det i en kyrka? Slut dina ögon. Och så tar du och lyssnar till det här. Det är nu inte världens mest vackraste röst som du kommer att höra här nu. Men i alla fall, innehållet är bra. På tal om att bli full av honom. Lyssna här. Kom till honom. Den levande stenen som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald och dyrbar hörnsten. Och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar. Men för den som inte tror har den sten som byggningsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten. En stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var det också bestämt om dem. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Amen. kommer du upp Rasmus och spela lite. Vi ska avsluta det här mötet genom att stilla oss en stund. Vad fyller du dig med? Vad fyller du dig med?